Åh, Herre, lyft upp ditt folk i den här tiden. Att de vaknar, Jesus. Att vi här vaknar. Herre, att vi alltid är hörsamma, villiga att lyda dig. Låt din ande komma över oss här i det här mötet nu, Herre. Och de som lyssnar, Herre, till ordet idag på nätet, Herre. Låt din ande uppfylla oss, Herre. Att vi kan se klart, Herre, allt det du vill tala till oss. Herre, vi lägger allt i dina händer. Vi är ingenting i oss själva. Vi är 100% beroende av dig, Herre. I allt vi gör och säger, Herre. Och vi prisar dig. Amen. Amen. Åh, Jesus. Han är så underbar. Han är så underbar. Jag gick hemma på vägen idag med våra två små vovar. Jag var ute på promenad. Och då kom det så till mig så starkt. Britt-Marie, är du beredd att möta mig? Du är med? Ja. Är du beredd? Mm. Gullbritt hade det också idag. Ja. Och det blev så allvarligt för mig. Det är lätt. Det är lätt med munnens bekännelse att säga att allt är så väl och allt är så bra. Men det är hjärtat som räknas. Är vi beredda? Verkligen beredda? Och vi som är kristna kan också ha en tendens att bli lite religiösa. Och vi kan använda så många vackra, fina ord. Och vi kan till och med använda bibelord. Men att vara beredd att möta Jesus, det är viktigt. Idag är det viktigt. Jag talade förra gången lite om uppryckandet, var jag inne på. Och det är lite olika uppfattningar om detta med uppryckandet. Och jag talade lite om vad jag ser i Guds ord förra gången. Och du kan ha en annan uppfattning, men det är min uppfattning att jag tror inte på ett hemligt uppryckande. Utan jag tror på vad Bibeln säger. Att alla ska se när Jesus kommer. Och det är ett väldigt stort ämne, det här med Guds ord och ändens tid. Det är hur stort som helst. Men man kan ibland behöva röra lite vid det. Det finns predikanter och det finns människor som aldrig läser Uppenbarelseboken för att man tycker att det är för svårt. Men då går vi ju miste om någonting. För den boken är med i sammanhanget. Den har vi fått för att vi ska veta och för att vi ska se vilken tid vi lever i. Och jag vill läsa några bibelställen som vi brukar göra. För det är ju det bästa vi kan göra. Istället för att jag talar massor med ord så kan vi läsa tillsammans. Och vi kan börja med Johannes 3:16. Och det kan ni nästan utan till. Därför att det handlar om Jesu kärlek. Det handlar om Guds kärlek till oss. Där står det så här. I den här bibeln jag har. Jag har folkbibeln bara för att jag kommer att vara i gamla testamentet också. Men står, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi kan läsa lite till. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom Jesus, genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Vi talade om det. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Detta är Guds stora kärlek till oss. Och han hade en plan ifrån begynnelsen och den planen går nu mot sin fullbordan. Det är vad jag tror och det är vad jag ser. Och du kan ha en annan uppfattning där också. Men jag tror att det vi håller på att se nu ute i världen, det som håller på att ske, som jag nämnde också förra gången, den globaliseringen vi ser med fokus då på att hela världen ska enas. Det finns makter idag och det finns FN och EU och sådana här sammanslutningar som vill föra oss samman till ett. Och jag är tacksam att vi får se det. Och jag tror att vi som Guds barn, vi som tillhör Herren, har fått gåvan att kunna se i vilken tid vi lever i. Och det har vi fått igenom Guds ord. Och i Uppenbarelseboken ska vi titta lite. Och även i Daniels bok lite grann. Uppenbarelseboken som är så svår och som talar om hemska saker. Att det ska komma hemska, en hemsk förödelse. Så en tredjedel av jordens människor ska dö. Ska gå under på ett ögonblick. Uppenbarelseboken som talar om en väldig hemsk armé på ett par hundra miljoner av någon typ av soldater som inte ser ut som människor utan som ser ut som det skulle vara demoner som kommer och intar jorden. Det är klart att det inte är så roligt och så uppbyggligt att läsa om det. Men det är ändå vad Uppenbarelseboken talar om. Och varför talar man om det och varför säger man det? Om inte vi ska veta. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte frukta. Därför att Herren sitter redan på tronen. Och han kan inte ta sig från sin plats. Men. Det var det jag vill komma till. Vi är kallade att vara beredda. Och om vi nu som Guds barn har fått ett brev. Som han har skrivit till oss. Därför att Uppenbarelseboken handlar ytterst sett inte om de här hemska demonerna och död och krig och allt vad som ska hända. Uppenbarelseboken, det är uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det är Jesus det handlar om egentligen. Ända ifrån begynnelsen till slutet. Han säger, jag är A och O. Jag är början och jag är slutet, säger han. Och om vi nu ska säga någonting till våra barn framöver. Den dagen vi inte finns här längre. Då vill vi ju likt Herren eller likt Jesus då. Också berätta för våra barn. Att det kommer 7 år på slutet. Som kommer att bli väldigt svåra. 7 år. Som Daniel talar om. 7 år som talas om i Uppenbarelseboken. Och som Jesus också talar om. Till exempel i Matteus. 7 svåra år. Som inte kommer att bli likt något annat vi sett tidigare. Det ska bli en sådan nöd på jorden. Som aldrig någonsin tidigare har varit. Och då vill kanske vi också tala om detta för våra barn. Att du ska vara beredd. För de där 7 åren. Det visar på vad som kommer att ske. Och Uppenbarelseboken talar ju om de 7 sista åren. Johannes kapitel 1 och vers 1. Uppenbarelsebok menar jag. Johannes uppenbarelse. Uppenbarelseboken. Då står det. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Det står så. Som Gud gav honom, Johannes då, för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Saliga är den som läser upp och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära. Alltså vi ska ta vara på det som är skrivet i profetians ord, står det här. Det talas om 7 år i ändens tid som är uppdelat på 2, 3,5 år vardera. Och att vi ska vara beredda, det säger också Jesus i Lukas. I Lukas 21 och 19. När han talar om vad som kommer att ske med oss och vad vi måste gå igenom. Så säger han här i vers 19 i Lukas 21 och 19. Genom att stå fasta skall ni vinna era själar, säger han. Och också där i vers 25. Tecken ska visa sig, solen i månen i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, ty himlens krafter ska skakas. Då, när detta kommer, ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning, säger Jesus. Och så varnar han oss. Han säger att detta släkte, människosläktet, ska inte förgå förrän allt detta sker, i vers 32. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er. För är man inte beredd, då kan den dagen komma plötsligt som en tjuv. Som en snara, ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Kunna bestå, vara beredd och kunna bestå. Och Daniels bok talar mycket om detta, och Daniels bok är kanske inte den lättaste heller att läsa. Men vi läser ju mycket där. Vad som ska ske. Och i Daniels bok. Det 9:e kapitlet. Så står det om de 70 veckorna. Och det är då alltså årsveckor. Varav en vecka är 7 år. Och Daniel talar om detta så tydligt. Och här står det i Daniel 9 och 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att göra slut på överträdelse och försegla synder. Försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet. Fullborda syn och profetia. Och smörja den allra heligaste. En vecka är alltså här en tidsrymd på 7 år, säger Daniel. Och så står det så här i vers 27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelses vingar ska förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Och det är ju inte Jesus. Det här talas om han som är antikristus. Antikristus. Mitt i veckan så ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Står det här. Och Under de här de tre, första 3,5 åren så står det också här i Daniels bok och i Uppenbarelseboken om två vittnen som ska profetera. Som ska stå i den heliga staden och profetera. Och det står här, det är faktiskt Thoralf Gillbrandt som skriver. Under de första 3,5 åren verkar de två vittnena. Och det står om dem i Uppenbarelseboken 11:3. Och under de sista 3,5 åren regerar antikrist. Och det står om det i Uppenbarelseboken 13, i 13 kapitlet. Att Daniels 70:e årsvecka, det här är den här årsveckan, de sista 7 åren, hörde hemma i ändens tid. Det var redan kyrkofäderna klara över. Ireneus sa att antikrist kommer att träda fram i slutet av den nuvarande tidsåldern och härska i 3,5 år, det vill säga hälften av den sista veckan. Och Hippolytes citerar i sin bok om Kristus och antikrist från Daniel 9:27 då och skriver: med en vecka menade han Daniel den sista veckan som kommer att inträffa vid hela världens ände. Och som vi ser är profetien om de 70 årsveckorna en av de viktigaste messianska förutsägelserna, samtidigt som den är en grundläggande profetia om ändens tid och den kallas nyckeln till Bibelns profetior. Det är bra att känna till den. De här sista 7 åren. Därför att om det nu skulle vara så att det här händer imorgon och vi går in i det, då vet du att det här har du läst både i Daniels bok och i Uppenbarelseboken. Och då behöver du inte vara rädd, för du vet vad som kommer att ske. Och du vet också vad Herren har sagt, att han ska aldrig lämna oss eller överge oss. Men vissa ska gå i fångenskap och vissa ska dö för svärdet. Och jag tror att många av de som predikar Guds ord, som är Herrens tjänare, det kan bli en svår tid alltså. Och jag tror att vi går en sådan svår tid till mötes också i det här landet. Jag är helt säker på att det är nog bra att memorera en del vad som står i Bibeln. Det kan ändå att vi inte får ha de här biblarna framöver. Det kan bli så. Därför att, precis som det är i Kina, kanske man vill styra över vad vi ska läsa och vad vi ska tro. Vi vet ingenting om det. Och mycket annat som finns i Bibeln. Församlingens tidsålder. Det är ju den som Bibeln inte talar så mycket om i övrigt, mer än då när vi läser om apostlagärningarna. Den tid som vi är i nu och som pågår just nu, ända fram till Jesu återkomst. Och när antikrist kommer så står det att han kommer att ingå ett förbund med judarna i den här tiden, i ändens tid. Men så står det att mitt i veckan så kommer han att bryta förbundet. Och då kommer det att hända saker som inte är så angenäma. Men Jesus har redan nu talat om detta i Matteus i 24. Så har han berättat för oss där mycket av det som kommer att ske. Och en del de vill lägga det till att det redan har hänt och att det redan har varit. Men det är ju inte så det står. För Jesus han talar ju om tecknen för hans återkomst i Matteus 24. Och då säger han, som jag sa förra gången, när ni då ser förödelsens styggelse i vers 15 som profeten Daniel talar om. För Daniel har berättat om detta. Den som står på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det, säger han. Jesus säger det. Och då är det väldigt viktigt för oss att vi lägger märke till vad det står också. För Jesus säger att allt detta måste hända innan slutet. Och I Uppenbarelseboken återigen då, så ska vi gå till kapitel 13. Och där står det då om det här vilddjuret, antikrist, som ska komma. Det ska komma ett vilddjur från havet och ett vilddjur från jorden. Och då står det så här i 13, och vi ska inte läsa allt. Men från vers 3. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det står på många ställen om de här 3,5 åren, de här 7 åren. På väldigt många ställen när man börjar titta egentligen. Det öppnade sin mun för att hedra Gud, för att hedra hans namn, hans tabernakel och de som bor i himmelen. Och sen står ju det här: och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och vilka är de heliga? Jo, det är ju de som tror. Det är de som har tron. Och vilddjuret fick makt att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Jaha. Men alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, de kommer inte att tillbe. Det som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Det här är ju så starka ord. Och då står det också vers 10. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Här handlar det om vår tro och vår uthållighet, om vi ska kunna bestå. Och det här är då i ändens tid. Det ser ut då som att de första 3,5 åren så kommer vittnena att stå och de kommer att profetera. De kommer att få stor makt, dessa två vittnen. Men när 3,5 år har gått så får vilddjuret makt att döda vittnena. Och de är döda och ligger döda i 3,5 dygn, tror jag, på gatan. Och hela jorden kommer att glädja sig över att Guds vittnen är döda. För det är inte det här man vill ha. Man vill inte ha Jesus. Man vill inte ha Kristus Jesus i sina liv. Utan då kommer vilddjuret att träda fram. Och då kommer man att tillbe honom. För han kommer att vara alldeles underbar i världens ögon. Därför att han kommer med det som världen vill ha. Han är liksom den som man har ropat efter. Den som man har frågat efter, den som man har velat ha, det är vilddjuret, alltså antikrist. Om vi går tillbaka till Daniel. Så kan vi läsa ifrån kapitel 11. Där står det ju om vilddjuret, om antikrist. Det står att i vers 30 i kapitel 11, Daniels bok, att han ska vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och det står att herrar från honom ska komma och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Så är han. Han ska locka till avfall. Men det av folket som känner sin Gud, de som känner Herren, ska stå fasta och hålla ut. De förståndiga bland folket ska ge många insikt. Så här kommer det också att bli. De som står fasta och är uthålliga i tro, de är förståndiga. Och de ska ge många insikt. De ska kunna predika för många om Jesus och att det här är uppfyllelsen. Det är det här som ska hända, men kommer att tala om segern som ligger där framför. För det går till seger. Men det står också, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Så står det. Daniel säger det. De ska inte lämnas utan hjälp. Och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla. Och de ska luttras. Vad är luttras? Jo, det är att renas och helgas och bli ren. Så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Står det här. Och sen tittar vi på kapitel 12 i Daniels bok. Kan vi läsa lite där också. Vi kan titta på, ja. Vi läser från vers 1. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många, och det är många betyder egentligen alla som sover i mullen, ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Och Daniel förstod inte det här när han står inför den här mannen klädd i linnekläder. Och så säger han, hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Och då så står det i vers 7 i mitten där. Han lyfter sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Att efter en tid och tider och en halvtid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Så den andra perioden, den andra 3,5-årsperioden, när det heliga folkets makt är krossad, då ska detta vara fullbordat. En tid, två tider och en halv tid, 3,5 år. Men Daniel förstod inte det. Han frågade ändå, min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, går Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade. Men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta. Men det förståndiga ska förstå det. Förstår ni vart jag vill komma? Han säger, det här är ju inget som ska vara fördolt för Guds folk. Det som står i uppenbarelseboken och ändens tid. De förståndiga ska se det. Och de ska förstå det. Därför är det viktigt att vi läser hela Bibeln. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, ska det gå 1290 dagar. Och det är väl detsamma som 3,5 år igen då. För det är då när han kommer i mitten av den där veckan och bryter förbundet. Och så ställer han upp förödelsens styggelse, står det. På den heliga platsen. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Står det. Ja, det är lite matematik där. Ja, det är så det kommer att bli på slutet. Då kan man ställa sig en massa frågor här. Om vi nu säger att det är ett hemligt uppryckande. Och Herren bara kommer utan att liksom tillkännage sin ankomst. Och ingen ska kunna se det. Utan det plötsligt så är det miljoner, miljarder människor borta från jorden. Från jordens yta. Hur kan det då stå i Guds ord? Hur kan antikrist hota och övervinna de som tror på Jesus? Och de som håller sig till Guds ord. Om det skulle vara så. Om de redan är borta från jorden så kan ju inte antikrist komma och hota dem. Om det är ett hemligt uppryckande så kan inte antikrist komma och hota dem och besegra dem. Om de är hemma hos Herren redan. Och det står ju också att antikrist har redan kommit. Han kommer ju före Jesus. Han är på jorden när Jesus kommer. Och det varnas för att ta märket i pannan och i handen. Då hade vi inte behövt varnas för detta. Om det nu vore så. Så det är ju, om vi går till Bibeln och tittar vad det står. Ska vi slippa allt? Eller ska vi vara beredda? När hela Bibeln talar om Jesus särskilt. Som älskar, Gud älskade världen så att han gav sin enfödde son. För att vi skulle vara beredda har han gett oss sitt ord. För att vi ska veta. Precis som vi vill göra med våra barn, som jag sa. Och idag ser vi ju då, det nämnde jag förra gången, det templet som håller på. Som är färdigt att byggas. Och som vi definitivt inte ska skänka några pengar till. Vi som är troende. Därför att det templet, det är ett annat tempel. Där man kommer att offra, man börjar offra. För det är ju det antikrist ska göra, han ska bryta det när han kommer tillbaka. Den här 3,5-årsperioden. Att han avslutar offrandet. Så därför så ska inte vi ägna oss åt någonting sånt. För Jesus är Guds offerlam. En gång för alla tider har han betalat priset. Så vi behöver inte syssla med det. Utan, och då är det många som säger, ja, det är de lite storska sådär och säger när man börjar prata om sånt här. Du väntar på antikrist men jag väntar på Jesus, säger de. Ja, visst. Det gör vi också. Vi väntar på Jesus. Men vi vet vad Bibeln säger att antikrist ska träda fram först. Och det blir svåra tider. Och om du har lagt märke till en sak, du som ofta är ute på nätet och lyssnar och tittar. Så lägg märke till en sak. Du kan följa genom, om du börjar söka på det många år tillbaka. Så kan du följa att man talar om en ny världsordning. Och det är ju det som ska komma att ske. Och lägg märke till vad de här stora världshärskarna nu då säger. Vad är det de talar om? Hur de ska komma till lösningar i FN och i olika nationer nu. Om man ska komma tillsammans globalt i enhet. Då talar man nämligen om fred och trygghet. Jag lyssnade på några. George Bush, den äldre. Irans förre president talade om detta. Fred och trygghet. Tony Blair, Benjamin Netanyahu, Obama, Trump, Mike Pompeo, Ban Ki-moon. Ja, alla talade om, de har lösningen och det heter fred och trygghet. Och så finns det också en rörelse som heter Coexist. Coexist Movement. Och det är en interreligiös sammanslutning. Och det har gått så långt i det här att vi ska kunna förenas i alla religioner. Det har gått så långt att man till och med börjar hota med att har du en annan uppfattning, en annan åsikt i detta, så om du talar kränkande om någon annan så kommer du att bli dömd. Det kommer att bli straffbelagt att du får inte säga något om någon annan som kan uppfattas som kränkande i den här coexist-rörelsen, alltså den här interreligiösa rörelsen när alla ska kunna verka för fred och trygghet i världen. Fred, trygghet och kärlek talar man om. Det är det som är honnörsorden. Och vi har ju faktiskt något ord på detta här i första Thessalonikerbrevet. Vi slutar där. Första Thessalonikerbrevet, det 5:e kapitlet. Det är Paulus som talar om Herrens ankomst och hur det ska bli. Första Thessalonikerbrevet 5. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger, vad är det de säger? Fred och trygghet. När folk säger fred och trygghet. Sök på fred och trygghet. Sök på engelska. Så får du se. Det finns hur mycket som helst. Och det är världens ledare som tar de orden i sin mun idag. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Han kommer inte, han är ingen tjuv. Vi är hans egendom. Han kommer inte som en tjuv, men för de som inte är beredda kommer han som en tjuv om natten. Då står det, ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten. Och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Grejen är den att man blandar ihop Guds vredesdom och vedermödan. Vredesdomen, den kommer efter när Gud förgör allt på jorden. Och lägg märke till, vi brukar säga här i Free Church, du kan inte bygga Guds rike här på jorden, för Herren kommer med sitt rike. Och det är så mycket tal om det idag. Ylva undervisar så bra om NAR, New Apostolic Reformation, som är så fel att man ska bygga Guds rike på jorden. Därför att det står att himmel och jord ska förgå. Jorden, den ska försvinna. Det ska komma en ny jord. Det ska komma, alltså Jerusalem ska komma ner ifrån himmelen. Och Jerusalem, den nya staden, som är som en kub. Hur skulle man kunna sätta den stora kuben på jorden? Nej, det är inget som vi kan tänka oss. Det är någonting helt annat. Vi kan inte förstå det. Vi får överlåta det till Herren. Men himmel, det ska komma en ny jord och nya himlar, står det. Så jag tror att det viktiga här är att vi är beredda och att vi vet vad som kommer att hända som Guds folk. Varför har Herren i sin kärlek gett oss uppenbarelseboken om vi inte ska kunna se och läsa detta? Och jag tror att ju närmare tiden kommer nu, desto mer kommer vi att kunna förstå och kunna se och läsa i ordet. Precis som Herren sa till Daniel, att i ändens tid så ska kunskapen och insikten öka, va? Så att vi kommer att se detta. Men ett hemligt uppryckande tror jag inte längre på. Jag växte upp med det. Min pappa var ju pingstpredikant. Och jag växte upp med det. Alltså att det var ju den läran. Men vi var ju inne på det förra gången. Att den härstammar ju bland annat ifrån John Nelson Darby. Som kom på 1830-talet, en av Plymouthbröderna, eller han var med och grundade den. Och det fick jättestor spridning, och framförallt då genom Scofields bibel. Och den har jag hemma. Och det, om det är någon som vill kika i den, så kan du få göra det. Men det är King James Bible, men det är hans referenser då, va, som talar om uppryckandet. Och det blev en stor spridning genom den här bibeln som så många i kristna sammanhang köpte in, då, framförallt då i USA. Och det här har ju vi blivit lärda också sen barnsben, det här med uppryckandet, ett hemligt uppryckande. Ja, så ibland får man faktiskt tänka om. Och man måste titta varifrån det kommer. För 1830 så fanns knappast den här läran. Inte mycket, tror jag inte. Man har inte hört talas om den i alla fall. Och då får vi tänka till. Liksom, varför talar Bibeln i motsatt riktning. Att alla ska se när Herren kommer. Alla ska se. Det ska gå som en blixt från öster till väster. Alltså. Alla ska se det. Så det är ingen som ska ligga i sängen och tänka, ops, vad tog den vägen? Nej, nej, nej. Utan alla ska se det. Och jag tror att vi måste vara beredda. Det är det det handlar om. Beredda. Jesus kommer på skyarna. Han gör det. Vad sa du nu, Per? Är man...
Om man skulle vara blind, menar jag.
Mm.
Då kommer en jordbävning också.
Ja. En så stor jordbävning som aldrig har varit tidigare. Ja, det här kommer ju inte i hemlighet, utan det kommer ju höras och synas. Och det står att himlens krafter ska skakas. Och hur det kommer att bli, det anar vi ju inte. Men när han kommer, vilken underbar dag. Vilken härlig dag. Tänk att få se honom där i skyn när han kommer. Åh, vilken dag. Det går inte att tänka, man försöker. Det är vårt stora hopp, det är vår framtid. Vi ska inte bygga pål, vi ska inte slå ner pålarna för djupt här. Utan vi ska lyfta blicken och se på Jesus. Men jag tror att det här står vi inför nu. Jag tror det. Om du lyssnar och du ser, och jag vet att många av er gör det. Så ser vi ju verkligen antikrist ande i verksamhet i världen idag. Laglösheten ska tillta. Jaha, vi ser ju verkligen detta. Men det står ingenstans. Jesus sa ju inte detta för att skrämma oss. För att vi skulle vara rädda. Han berättade inte det. Han berättade detta för att vi skulle vara redo. Halleluja. Amen. Ja, det är ett stort ämne och det skulle vara roligt om vi någon gång kunde ha ett bibelstudie kring det här. För det är ju ett väldigt stort ämne. Allt det som ska ske enligt Daniels bok, Uppenbarelseboken och även vad Jesus säger i evangelierna. Det hänger ju verkligen ihop. Och när man tittar på alla de här bibelställena tillsammans då när man läser, jämför jämsides, då får man ju en mycket klarare bild av det som ska ske. Jag är så tacksam till Gud att vi börjar att förstå och se och att vi får känna liksom i vår ande att dagen närmar sig. Så jag vill bara säga det. Är du inte redo, du som lyssnar på nätet också. Är du inte redo, då är det hög tid nu att göra allting klart. Så att du verkligen är redo. Känner du i ditt hjärta... Du vet med dig att du har saker i ditt hjärta. Saker som inte borde vara där. Så är det hög tid nu att göra upp. Gå till Herren och be honom. Befria, läka, förlåta och rena dig. Så det är en allvarlig tid vi lever i nu. Men samtidigt väldigt spännande. Det är den. Skrämmande och härlig. Kan man säga. Mm. Och därför behöver vi göra också som Kristus säger här. Vi behöver få den här kraften att gå ut. Och vittna för människor. Verkligen. För det är många som står under domen. Det är många som är dömda redan nu som Bibeln säger. Som inte har fått friheten i Kristus. Så vi behöver verkligen få nåden och kraften. Men det står ju att även här så ska det bli så att vi kan få vara till välsignelse för människor i den tiden. I den svåraste av tider. Ja, det finns många konstiga läror om detta med Jesu återkomst och allt det runt omkring. Men det är ju solklart, de här, på så många ställen talas det om de här 7 åren. Och det är ju det Uppenbarelseboken bygger på, om jag har fattat det hela rätt. Så läs gärna och studera, för det är väldigt intressant. Ja, Gud välsigne dig. Min Jesus, jag får se. Ja. Framförallt så ska vi inte frukta. Vi tar inte vilddjurets märke. Det gör vi inte. För vi vet vad Bibeln säger. Och jag tror att han kommer att leda oss. på sådana vägar som vi inte kan tänka oss. När vi ser också hur förföljelsen har varit i många länder så vet vi att han har all makt att leda oss. Vi brukar prata om, ibland Colin och Anmar och jag, om Kina och den förföljelsen som har varit och är där. Hur Gud har lett dem så förunderligt alltså. Så Gud han överger oss icke. Nej. Men det får inte vara så att vi inte vågar tala om de här sakerna utan att vi lyfter upp dem. Viktigt att vara beredda. Amen. Tack Herre att du talar till oss och tack att du uppenbarar ditt ord för oss Herre. Herre vi prisar dig. Tack att du väcker oss Herre. Tack att vi är ditt folk Herre. Ett heligt folk Herre. Ett utvalt folk genom Jesus Kristus Herre. Vi tackar dig att det finns ingen annan frälsning. Det finns bara en. Och det är så gott att veta Herre att du kallar och att du vill frälsa också idag Herre. Herre, vi prisar dig för ordet vi har fått läsa det här idag. Tack att det nu får växa och gro i våra hjärtan. Och att du vill uppenbara dig mer för var och en av oss, Herre. Och framförallt att vi får lära känna dig, Herre. Så att vi känner dig. Så att vi vet att när den falske Kristus träder fram, då är det fel, Kristus. Och att vi känner dig, Jesus, och vi vet i vår ande som är levande jord, Herre, att vi tillhör dig. Och vi följer ingen annan än den gode herden. Och vi tackar dig. Och tackar att vi ska få bli dina vittnen och redskap också i den här tiden. Under nödtiden när det blir så svårt, Herre. Att vi också, Herre, får leda människor, som det står i ordet, till rättfärdighet och frälsning, Herre. Tack Jesus för att du är mitt ibland ditt folk, Herre. Och tack att du vill leda oss på rätta vägar för ditt eget namns skull, Herre. Vi kan aldrig ta äran utan du ska ha all ära. Tack för det här mötet idag, Herre. Tack att vi får samtala om de här sakerna och läsa ordet och komma till visshet och till insikt, Herre. Genom att den heliga ande undervisar oss i ordet. Vi är så beroende av sanningens ande mer än någonsin i den här tiden. När det är så mycket villfarelse i olika läror runt omkring på jorden, Herre. Vi tackar dig för att du kommer snart. Herre, vi ser fram emot att få komma hem till dig. Att vi alltid får vara hos dig. Vi ser fram emot den dagen, Herre, när du ska komma för att hämta oss. Ja, vi prisar dig. Det är så stort, Herre. Tack för din stora kärlek. Tack att du älskade världen så, Fader. Att du gav oss din enfödde son. Ja, vi prisar dig så, Herre. Jag ber att människor ska komma till tro och insikt. Få möta dig och bli födda på nytt, Herre. Och få det nya livet, Jesus. Amen, halleluja. Amen, amen. Amen. Jesus. Halleluja.